Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om delaktighet. Är delaktighet grunden för sammanhållning? Och hur uppnår vi i så fall det? Idag träffar jag Håkan A. Bengtsson, författare, vd för Arenagruppen och ledarskribent för Dagens Arena. Välkommen hit, Håkan.
Tack.
Det finns många plattformar för att skapa en känsla av delaktighet. Det kan ju vara bostadsområdet där du bor, föreningslivet, familjen, jobbet. Var känner du delaktighet, Håkan?
Jag menar, man kan inte känna alla, men de man jobbar med tror jag man kan känna delaktighet med. Och det är en, för mig en meningsskapande upplevelse att göra saker tillsammans.
Men man kan också känna så här att folk som man aldrig har träffat men som är intresserade av liknande saker och så ser man dem i sociala medier, så känner man så här, vi är samma lag.
Ja, men det är kanske lite annorlunda än att träffa dem och jobba med dem.
Säker.
Jag skulle säga att det här med socialismen, Bengt Nerman, han sa en gång, författaren, numera avliden, han sa en gång att socialismen det är när man har du-relationer med varandra, jämbördighet. Och det tror jag är en grundsten för att kunna känna delaktighet och utveckla delaktighet och sammanhållning.
När känner du att det inte är så liksom?
Ja, det är ju klart i många tillfällen i livet där man inte kan påverka någon annan styr. Och det, så är det ju ett komplext samhälle där man inte kan känna delaktighet på grund av att man inte har möjlighet att påverka de grundläggande förutsättningarna.
Men du, det är ju också så att forskning visar att samhällen som har ett rikt föreningsliv är lyckligare, hälsosammare och även är mer förmöget, det samhället. Sverige har ju starka folkrörelsetraditioner, inte minst arbetarrörelsen. Men medlemstalen sviktar i såväl facket som i de politiska partierna och i många föreningar. Finns det, och är det ens önskvärt i vårt digitala tidevarv, en väg tillbaka?
Alltså, det går ju aldrig att vända tillbaka historien. Däremot så finns det ju en historisk erfarenhet som man kan hämta kraft ur. Och det är klart att, som du säger, så finns det ju en erfarenhet och det finns också mycket vetenskaplig forskning som pekar på att finns det ett fungerande starkt föreningsliv, fackföreningar, politiska partier, andra civila organisationer, så blir det också de demokratiska funktionerna och institutionerna starkare i den typen av samhällen. Det är klart att det är färre som är aktiva, samtidigt så finns den här traditionen ändå. Alltså vi är ju fortfarande medborgarna är väldigt aktiva och engagerade.
Och det dyker ju upp nya konstellationer. Jag menar, senaste året är det Friday for Future, samlar människor fysiskt i hundratusental och så. Det tar sig nya former, eller hur?
Ja, precis. Och så att, jag tror att det, som du säger, det är ett exempel på att den här erfarenheten kommer att överleva, fast på ett annat sätt. Sen är det naturligtvis ändå problematiskt att exempelvis de politiska partierna har så få medlemmar. Det kan man inte sticka under stol med. Och även fackföreningarna har ju tappat medlemmar i Sverige. Även om vi ligger väldigt högt i Sverige. Jag tror fortfarande vi ligger absolut i topp. Men det är ändå så att det finns en nedåtgående trend som är oroväckande. Det finns många skäl till det naturligtvis, inte minst att arbetsmarknaden har förändrats och det är svårare att organisera med många små arbetsplatser och otrygga anställningar och så vidare. Så det finns en utmaning här. Inget kan tas för givet. Det är inte säkert att det som var framgång igår är framgång imorgon. Så att det är också en politisk uppgift att se till att de här föreningarna, fackföreningar, politiska partier kan bli mer livskraftiga. Man kan konstatera hoppingivande att de fackliga organisationerna har vunnit många nya medlemmar under coronakrisen. Så nu, det här året kommer de säkert överlag att få fler medlemmar, även 2019. Så att saker och ting kan förändras åt båda hållen. Men det i grunden handlar det om förmågan att organisera människor och engagera människor.
Ja, om vi stannar upp lite det här med, det är ju positivt för den politiska kampen och så, men vi stannar upp vid det här att om man är delaktig och aktiv i en förening så tenderar man att vara mindre cynisk och mer empatisk inför andras olycka. Kanske för att människor som står utanför sociala sammanhang inte kan stämma av sina resonemang med andra, vilket kan leda till att man missförstår och feltolkar omgivningen. Jag tänker så här att tonläget i digitala möten som i sociala medier, det blir ofta hårdare. Eller omvänt ett ganska tomt hjärta eller tummen upp än de mer komplexa samtal som vi har i verkliga livet. Kommer de sociala medierna och videomötena att kunna utvecklas till motsvarande arena som de fysiska mötena där vi utvecklar empati och gemenskap?
Alltså de digitala mötena finns ju. Och precis som du beskriver så finns det ju en baksida i det här. Att den kommunikationen, den förståelse som man kan få när man träffar någon, sitter mitt emot någon eller samtalar en grupp, den försvinner ju delvis i alla fall i de sociala medierna och även i Zoom-mötena. Så det är klart att vi kommer att delvis kommunicera på ett annat sätt. Vi kanske inte kommer att ha alla möten i jobbet eller i föreningarna på samma sätt som tidigare. Och det kan vara rationellt också, spara tid och så vidare. Men en demokrati kan inte fungera utan att människor möts fysiskt. Och jag tror att den här coronakrisen visar det. Att behovet av att människor kan mötas och träffas. De flesta arbetsplatser tror jag känner det efter taget. Det som händer när man träffas fysiskt är att det uppstår också en dialog och en förståelse som man aldrig kan få. Absolut inte på sociala medier där förmågan att lätt missförstå är väldigt stor. Men inte riktigt samma sak på Zoom-möten heller. Sen kan det vara rationellt i vissa fall. Men Ivan Krastev skrev i sin senaste bok att jag kan inte föreställa mig att demokrati kommer att överleva utan att människor kommer kunna träffas fysiskt. Och det är en väldigt viktig lärdom att ha med sig.
Det är det absolut. Men du, det är ju inte bara att vara del av en grupp som spelar roll för självkänslan. Även hur vi är delaktiga har betydelse. Att de andra i gruppen ser dig, frågar hur du mår, vad du tycker, en klapp på axeln, lyssnar på dina förslag, minns dig. Arbetarrörelsen har ju traditionellt varit bäst på att lyfta fram vita män som sina representanter. De blir lyssnade på och ihågkomna. Vi hör fortfarande idag ofta referenser till män som Palme, Branting, Per Albin och så vidare. Vi har aldrig haft en kvinna som statsminister. Hur långt skulle du säga att vi har kommit för att bryta den patriarkala strukturen och vithetsnormen?
En bit på väg, men inte tillräckligt långt. Det är som du säger att den absoluta toppen så är det fortfarande bara män som varit statsminister. Det är ju ett uttryck för någonting. Det var två som kanske hade kunnat bli Mona Sahlin och Kinberg Batra. Så det säger ju någonting som är lite oroväckande trots allt, att de inte fick chansen. Och Kinberg Batra fick inte ens möjlighet att ställa upp i ett val. Som är lite problematiskt måste jag säga. Å andra sidan så tycker jag att politiken generellt, bortsett från det, är en arena där vi har mer jämställdhet än många andra ställen, för det första. Det är många kvinnor. Det går inte att tänka sig en regering utan 50% kvinnor. Även om det kanske delvis kan förändras med Sverigedemokraterna som har mer män. Men det är ändå så att alla partier har kvinnor på ledande positioner.
Du är inte orolig för att det är någonting som kan rullas tillbaks, utan du tror att det där är cementerat?
Nej, det är inget är säkert, men jag är ändå konstaterande då att det är så många partier som har kvinnliga partiledare för det första. Och på centrala positioner. Så det är så, just i politiken tror jag att det har hänt något strukturellt faktiskt. När det gäller representation för personer som är födda i ett annat land och kanske speciellt utanför Europa så ser det väl inte lika bra ut, men det är ändå, man kan ändå konstatera att Liberalerna har Sabuni som partiledare och Vänsterpartiet kommer att ha Nooshi Dadgostar som partiledare om alla tecken i skyn faller in. Så det tycker jag ändå säger någonting. Och det finns också ett antal personer i regeringen som har utomeuropeisk bakgrund. Så att, och om du tittar exempelvis på nästa generation, jag tänker se det till ungdomsförbunden, så är det nog ganska många med utländsk bakgrund som kommit fram. Och det är på något sätt ett hoppingivande tecken tycker jag, att den politiken ändå är så öppen att... Och det är ju demokratins uppgift att grundläggande karaktär. Den ger möjlighet för vem som helst att bli vald.
Vem som helst kan bli vald, men vi ser också en utveckling att fler av dem som får förtroendeuppdrag inom arbetarrörelsen har universitetsutbildning. Så var det inte bakåt i tiden. Är det ett problem?
Ja, det kan man ju säga. Å andra sidan, det där är väldigt viktig aspekt, speciellt för mig som har en arbetarbakgrund och föräldrar som bara har läst 7 år i skolan. Att de som inte har gått på universitetet ska ha en politisk, vara politiskt representerade. Sen kan man ju säga så att det är fler som läser på universitetet idag än tidigare. Sverige har ju varit ett land där det är väldigt många som kommer från det man brukar säga och kalla verkstadsgolvet som har blivit politiker. Och vi har ju en statsminister som är gammal metallarbetare, vilket är relativt unikt får man säga, om du tittar på andra länder. Jag tror inte att det finns någon exempel som de nordiska länderna som har den bakgrunden nu. Inte ens de som är socialdemokratiska statsministrar. Så att jag tror att vi har ju en stark fackföreningsrörelse i Sverige fortfarande. LO är starkt, även om man inte har lika många medlemmar som tidigare. Så att, men sen representationen generellt är ju inte 100%, det måste man ju säga. Men,
och det är viktigt att tänka i de banorna?
Absolut, absolut. Och det är klart att... Och det är kanske ännu större utmaning där allt fler läser längre och går på universitetet eller annan högre utbildning, att de som inte gör det, de som väljer att börja jobba efter gymnasiet, att de också är representerade. Och där tror jag att den fackliga rörelsen är en viktig plantskola för dem, och kanske också en speciell uppgift för de fackliga organisationerna att se till att de också finns i politiken.
Nu har vi pratat lite om politiken och facket som arenor för delaktighet, men jobbet är ju också en viktig grund för att känna delaktighet. Och alla som någon gång har varit arbetslös vet hur snabbt en känsla av att inte höra till, att inte ha ett värde, kan sätta sig i de egna tankarna. Arbetarrörelsen har ju full sysselsättning, en politik som möjliggör det som ett av sina huvudspår. Hur viktigt är det?
Det är en grundpelare skulle jag vilja säga för möjligheten för alla att kunna känna delaktighet och sitt fulla medborgarskap i någon mening. Och det är klart att nu har vi haft en ganska hög arbetslöshet under lång tid. Nu kommer det gå upp ytterligare. Full sysselsättning på 70-talet definierades kanske på 2%, och nu handlar det om 4, 5, 6, förmodligen nu på 10% nästa år. Och det är den och till det kommer ju att många jobbar under osäkra arbetsvillkor eller går deltid eller tillfälliga påhopp, så att du har också en växande grupp som har svag ställning på arbetsmarknaden, så att det är ett vidare problem naturligtvis. Men klart, och det innebär ju också att styrkeförhållandena i samhället förändras. Om det finns arbetslösa så är det också tryck och press på de som har jobb. Och vi ser ju hela diskussionen som innebär att man måste sänka villkoren, sänka lönerna för att de här ska få jobb. Alltså det är en negativ spiral som används av många politiker på den borgerliga sidan för att pressa tillbaka många av de landvinningar som arbetarrörelsen har åstadkommit. Så att det där är, skulle jag säga, en grundpelare. Låg arbetslöshet innebär att de som har jobb och de som inte har jobb får en starkare ställning, starkare position. Lättare att upprätthålla välfärdsmodellen, det är lättare att ha bra ersättningssystem och så vidare och så vidare. Så att, välfärdsmodellen kommer inte se likadana ut om vi permanentar arbetslösheten på den här nivån eller ännu högre på sikt.
Du nämner det här med coronapandemin och den stigande arbetslösheten. Det kan ju rent av vara så att vi är på väg in i en depression. Men även innan coronakrisen som vi pratade om så har vi ju varit väldigt långt ifrån målet med full sysselsättning. Hur allvarligt skulle du säga att det är för samhället, människorna, för ekonomin?
Ja, det är den största utmaningen. vi har att få ner arbetslösheten så till
större utmaning än klimatet.
Nej, jag vill inte gradera det. Men
du
om
gjorde
du
just det. Eller den största. Eller?
Ja, man ska akta sig för den typen av ord kanske. Det är en existentiell fråga för hela kloten, naturligtvis klimatet.
Men en av de stora, menar du, den riktigt viktiga?
Det är en av de stora. Alltså, mycket kommer att falla ut mer positivt med lägre arbetslöshet. Hela diskussionen kommer se annorlunda ut. Om skatter, om välfärd. Det är inte bara det att vi får fler jobbar och med högre inkomster och mer skatteintäkter, utan också att maktförhållandena i samhällen och på arbetsplatserna och arbetslivet kommer se annorlunda ut helt enkelt. Och det är en ideologisk grundkonflikt, skulle jag vilja säga, som skär mellan höger och vänster fortfarande.
Det finns ju all anledning att vara rädd för massarbetslöshet. Vi vet ju efter första världskriget, när det var massarbetslöshet i Europa, inte minst i Tyskland och Italien, vad som hände då. Inte minst nazismen hade en dragningskraft på arbetslösa män framförallt. Och av historien vet vi att arbetslösa människor och framförallt män lättare lockas till destruktiva rörelser. Vad kan och bör vi lära oss av det?
Det är väl den stora lärdomen av den tiden som vi måste ha i åtanke allt vi gör egentligen. Man kan ju redan säga att vi hade en stor finanskris 2008. Och även om Sverige ändå klarade sig relativt väl, återhämtade sig snabbt jämfört med många andra länder. Men dock, vi har en hög, alldeles för hög arbetslöshet i botten. Men om man tittar på många av de länder som inte hade något trygghetssystem som vi har, som klarade sig sämre, Sydeuropa, Frankrike, England, USA. Jag skulle säga att många av de politiska konvulsioner som vi har sett och haft, exempelvis att USA kunde välja Donald Trump till president, eller Brexit i Storbritannien, framväxten och frammarschen av olika högerextrema partier i Europa, har att göra med den sociala och ekonomiska oro som skapades av finanskrisen. Och det jag ser framför mig och är orolig för, det är ju att coronakrisen, som i alla fall på kort sikt innebär ett ännu större tapp, kommer att ha ett BNP-tapp i världsekonomin som vi aldrig någonsin tidigare haft. Om det blir normen de kommande åren, om vi inte vänder den ekonomiska utvecklingen ganska snabbt, så kan jag rädd för att det som vi såg efter 2008 kan slå ut ännu värre efter coronakrisen.
Nu ser ju Magdalena Andersson ut att öppna plånboken rejält här i höstbudgeten. Det är en historiskt expansiv höstbudget. Är det tillräckligt?
Det vet jag inte, men det är klart att Sverige har ju i sig möjligheter att göra detta. Vi har en relativt stark ekonomi. Hade inte så hög statsskuld, så det kostar inte så mycket för Sverige. Men om det räcker, det är jag tveksam till. Det vi förmodligen kommer vi ha ganska hög arbetslöshet. Och det är också så att de andra länder får negativ ekonomisk utveckling, så påverkar det också Sverige. För att vi är beroende av varandra. Vi handlar av varandra. Om det går dåligt för ett annat land, så påverkar det också Sverige och så vidare. Så att jag kan inte säga, jag kan inte bedöma om det räcker, oavsett vilket. Oavsett om man satsar 100 eller 150 miljarder, så kommer vi att ha stora problem, skulle jag säga.
Men du, om vi vänder upp och ner på det politiska perspektivet lite, så är det ju så att den nyliberala traditionen vilar på en föreställning om att långvarig arbetslöshet är uteslutet i en fungerande marknadsekonomi. De tänker att utbud och efterfrågan automatiskt kommer att hitta ett jämviktsläge. Lönerna måste därför kunna gå upp, men kanske framförallt också ner. Och facket betraktas i det sammanhanget som ett hinder mot marknadskrafterna. Arbetslösheten skyller man mycket på att facket kräver för höga löner. Har de en poäng?
Nej, i grunden har de inte det, skulle jag säga.
Det här mantrat om enkla jobb och man måste få foten in och...
Nej, i grunden tror jag, det visar ju erfarenheterna från 20- och 30-talet, att risken är mycket stor att man istället hamnar i en ännu djupare depression, vilket då hände. Så att i grunden så är det en felsyn. Den idén är ju att bakom den nyliberala sättet att se på alla marknader är ju att de är självreglerande. Så att du inte har några liksom regleringar på någon marknad så blir det balans. Det är ju samma argument som används för att säga att vi ska ha marknadshyror för hyresrätter. Då har man en föreställning, om vi bara genomför det så kommer det bli balans. Då kommer utbud och efterfrågan att mötas. Det är mycket möjligt att det är så på lång sikt. Men som John Maynard Keynes sa, in the long run we're all dead. Det är på så lång sikt att det är liksom meningslöst att tänka så. Och samma sak med arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är ju inte heller som en marknad som andra marknader, som vi handlar blommor eller vi handlar tekoppar eller kaffe, utan den handlar ju om människor och deras välfärd och liv. Och det är därför det finns fackföreningar. Om man tittar på de konflikter som var i Sverige på 20-talet och 30-talet, in på 30-talet i Ådalen, så handlade det ju om att arbetsgivarna, när det gick dåligt, ville sänka lönerna. Och den typen av konflikter som då var med bland annat dödsskjutningarna i Ådalen och så vidare visade ju att ett fungerande samhälle, ett demokratiskt samhälle, förutsätter att det finns en balans mellan de som köper arbetskraft och de som säljer arbetskraft i en förhandlingssituation. Och det är det vi kallar den svenska modellen, kollektivavtalen, som har varit ekonomiskt framgångsrik. Mycket framgångsrik. Och föreställningen om att det skulle skapas mer jobb av låga jobb, den stämmer helt enkelt inte, skulle jag säga.
Vi ska börja runda av samtalet, Håkan. Men jag skulle vilja ställa en sista fråga. Det har gått 47 år sedan den generella arbetstiden förkortades till 40 timmars arbetsvecka. LO har 30 timmars vecka som en långsiktig målsättning, men frågan är inte direkt het på dagordningen. Borde den vara det? Skulle det vara ett sätt att dela på jobben och möta AI i framtiden?
Man kan väl lägga till det för sig att vi har ju sänkt arbetstiden på andra sätt, med föräldraförsäkring, med vissa grupper och så att egentligen har vi sänkt den totala livsarbetstiden. Speciellt för barnfamiljer kanske, så att det är väl lite mer komplicerat. Sen tycker jag väl att målet kan inte vara att vi ska jobba 8 timmar om dagen i 1000 år. Utan den tekniska utvecklingen kanske kan innebära att vi inte behöver jobba lika mycket. Det centrala är egentligen det som du säger, att man kan fördela arbetet jämlikt. Nu har vi ju en situation där många jobbar väldigt mycket och tjänar mycket pengar. Och en del jobbar väldigt lite och tjänar lite pengar. Så att du har ju allt mer tudelad arbetsmarknad. Och det kanske det som är en allt mer uppsplittrad arbetsmarknad som gör att det är svårare också att genomföra den typen av reformer. En del av det här deltiden eller tillfälliga anställningar, det är kanske personer som trivs ganska bra med det. Men det är också påtvingat av de omständigheter som finns. Men den stora utmaningen är ju att fördela arbetstiden så jämnt som möjligt. För därmed får du också en jämnare fördelning av löner, inkomster och livschanser. Men nu ser vi snarare precis tvärtom. Så att gärna sänkt arbetstid, skulle jag säga, men ett mer organiserat arbetsliv i termer av att det ska kunna vara mer och mer jämlika villkor i hur vi jobbar när det gäller villkor och arbetstider. Och därmed också löner. Det kan få A och O för att också kunna sänka arbetstiden på sikt.
Tack så mycket, Håkan. Och välkommen tillbaka, ska jag säga. Och då ska vi prata mer om det här du är inne på nu på slutet. Rättvisa och fördelning. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Eller ska de rika bli rikare så att ett ökat välstånd sipprar ner till alla? Det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Tack, Håkan.
Tack.
Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecka Bolin, producent Johanna Ekeroth och tekniker Petter Brundell.